Ja, god morgon. Ni har vaknat och är pigga. Härligt. Jaha, vi har haft en liten morgonbön, men jag tror att jag ber en liten extra bön. I alla fall, vi är ju i ett kyrkligt sammanhang. Tack Herre för den här dagen. Jag vill lägga den i dina händer och jag ber att det ska få bli en uppmuntrande och uppbygglig dag, eller en dag full av uppbyggliga och uppmuntrande händelser. Både föredrag och samtal, gemenskap. Herre, tack att vi får både söka dig men också söka sanning, Herre. Jag ber att du hjälper oss att ha ett ödmjukt hjärta och en ärlig, sanningssökande attityd. Jag ber Herre, välsigna den här dagen. Låt det få bli en dag med glädje och i tro på dig, i din frid, i din närhet. Jag älskar dig Jesus, gör ditt verk. Amen. Amen. Hörrni, då ska vi prata lite om darwinismen här. Det har ju Pekka, du gick ju igenom ganska många saker och sköt i sank en hel del. Så att det här blir ju lite tårta på tårta, men ni får helt enkelt våra varsina sätt att presentera de här sakerna. Jag kommer i väldigt hög grad utgå från en bok som jag tycker mycket om, av Philip Johnson, som heter Fallet Darwin, vart leder bevisen. Det engelska originalet heter Darwin on Trial. Och Philip Johnson jobbade som professor på Berkeley i juridik. Och då kan man ju tycka att juridik har väl inte så mycket med det här att göra. Men det han då säger är att jurister är experter på att väga bevis och bevisföring. Och det är det, den expertisen han bidrar med. Och då kan man säga att eftersom jag är teolog, men jag är än mer filosof. Det är väl det jag har skolats i mest. Och filosofer och jurister har det gemensamt att det handlar om att utvärdera argument och argumentation. Det jag tycker han gör det väldigt bra här. Jag tittade i bokhandeln om den här fanns, och det fanns bara ett ex. Men är du intresserad av de här frågorna så tycker jag det här är väldigt bra. Därför att det han då gör är att han frågar sig: hur ser bevisen eller bevisföringen eller argumentationen för darwinismen ut? Hur ser det ut? Och hur ska vi bedöma den om vi inte förutsätter att den är sann, utan vi försöker verkligen hålla det öppet? Det där är ganska svårt, därför att ens världsbild, ens livsåskådning, det man så att säga utgår ifrån, ligger ju där hos en så att säga, och fungerar ju väldigt lätt som glasögon genom vilket man tittar på bevisen eller vad det nu än är. Vår kristna tro funkar så. När man blir kristen så får man ett nytt perspektiv på tillvaron. Det perspektivet använder man sig sedan av. Jag vet inte om du har tänkt på sådana här situationer där du lär dig någonting nytt. Och du lär dig någonting som du tänkte att jag aldrig tänkt på det förut. Hur kunde jag varit så korkad? Eller kanske inte korkad, men hur kunde jag varit så okunnig? Eller hur kunde jag inte ha tänkt på det? Har ni varit med om det någon gång? Och efter att du har varit med om det, försök då att psykologiskt gå tillbaks till den okunskap du hade innan. Och försök att tänka som du tänkte då. Det är jättesvårt. Det är nästan som att tänka, hur var det jag tänkte som barn? Ja, försök att gå tillbaks till hur du tänkte som femåring eller tioåring. Du har ju faktiskt tänkt så under flera år. Du borde vara van vid att tänka så vid det här laget. Men du har utvecklats, lärt dig så mycket mer. Och de sakerna har du riktigt svårt att nu bortse ifrån. Är ni med mig? Det här är bara ett sätt för mig att illustrera hur svårt det är att på allvar inta ett alternativt perspektiv. På allvar se saken därifrån. Det jag säger är att du har haft alternativa perspektiv själv som du lämnat och som du har jättesvårt att gå tillbaks till. För nu vet du att det inte är så. Är ni med mig? Och någonting av den här psykologin tror jag faktiskt finns med i, eller väldigt mycket av den här psykologin finns med i diskussionen kring darwinism och vårt ursprung och alla de här frågorna. Därför att det är i grunden olika perspektiv som man talar utifrån och så ska man försöka mötas på något vis. Och det verkar vara så väldigt svårt att mötas. Och det är det här som gör att vissa av oss, åtminstone jag är en av dem, blir liksom förvirrad. Därför att jag vill, här är en expert som säger det där vill jag ta på allvar. Och där har vi en expert som säger så, och det där vill jag ta på allvar. Och så går det där inte ihop. Och så undrar jag, vem är det som har rätt? Och så undrar jag, måste jag bli en expert då på det där området? Och så försöker jag lära mig någonting och inser att jag är inte lika mycket expert som någon av dem. Och så är det ett annat område som är relevant för diskussionen där du har två experter. Två fossilexperter, och så har du två geologer, och så har du två genetiker, och så har du och så bara tar man sig för huvudet och tänker, Jesus, hur ska jag veta hur man ska tänka här? Och då är det klart, då säger man, ja men gå till Guds ord, gå till Bibeln. Ja, men då gör jag det. Och så lyssnar jag på en kristen som ger den här tolkningen och säger, men det här är ju självklart. Och så är det en annan kristen som säger, nej men det där är inte alls så självklart att det är så, utan det skulle också kunna vara så. Och så märker jag att även i den diskussionen så finns det experter som ger ganska olika perspektiv. Och i alla de här frågorna så blir det för mig då viktigt att fundera kring. Är det någonting i det här som påstås där jag känner, här finns det en kärna. Här finns det någonting som jag kan bedöma som, så att säga, kompromisslöst. Eller det här är hard evidence, det här är hårda bevis, eller det här kan jag vara väldigt säker på. Och jag kan ju missta mig där också förstås. Men det är liksom det jag är ute efter. Och det är därför jag också tycker om intelligent design. För jag upplever att man då försöker på något vis fokusera på det jag tror är den viktigaste frågan och fokusera på det som vi kan vara allra mest säkra på i den frågan. Och det är därför jag låter så pinsamt okunnig i en del, ja i vissa fall så är jag ju verkligen det, men det är därför jag inte kanske vet så säkert en massa saker här. Vilket jag ibland får kritik för, eller de som tänker som jag får kritik för då. Ja. Jag kan gå in på lite mer sådana saker längre fram om, när ni frågar och så. Men det här är liksom min ingång till varför jag uppskattar Philip Johnson, varför jag uppskattar intelligent design. Jag uppfattar det som att det är en väldigt ärlig, ett ärligt sökande efter sanning. Och där man försöker så gott man kan. Det försöker ju alla andra också förstås. Men jag vill inte säga att Ken Ham till exempel, ung jordskreationist, inte är ärlig. Han är verkligen ärlig. Jag vill inte säga att Francis Collins inte är ärlig, teistisk evolutionist. Han är också ärlig. Men det handlar i väldigt hög grad om de här olika perspektiven och hur svårt det är att på allvar sätta sig in i ett annat perspektiv och se saken därifrån. Nåväl. Det jag nu kommer göra är att ge en ganska övergripande kritik av darwinismen, och jag tänker börja med det jag uppfattar som, så att säga, de vanliga argumenten för darwinism, och så tänker jag ta upp dem sen då och kritisera dem. Och här har vi ju då Charles Darwin, som vi känner till, förmodar jag. Och här kommer hans viktigaste idéer, och det här tog jag upp i min översikt, tack så mycket. Den översikten som jag gick igenom igår morse. Det finns variationer i naturen. Det naturliga urvalet, som egentligen inte är någon princip som finns oberoende av naturen, utan just det faktum att vissa variationer klarar sig bättre i vissa miljöer och andra klarar sig sämre i samma miljö och så vidare. Och att de som klarar sig bäst har en tendens att, så att säga, det blir fler av dem. De överlever längre eller får fler ungar eller någonting sånt. Och på det sättet överlever the survival of the fittest. De mest lämpade överlever, och det leder då till långsamma förändringar av populationen. Eller alternativt ett bevarande av populationen. Om det då blir förändringar som inte passar lika bra i den miljön, så fungerar revolutionen då, eller man ska säga, bevarande istället. Men de förändringar som blir av, de bevarar ändå en massa likheter, så att säga, som ett sorts minne av det som var, eller vad man ska säga. Och när vi tittar på de likheterna så kan vi då dra slutsatser om att de har släkt, att de är släkt med varann. Likheter förklaras bäst med gemensamt ursprung, med släktskap. Och därför har då allt liv gemensamt ursprung i den första livsformen. Det är tanken då. Okej? Det här är väl ganska klart som korvspad, eller? Typ så. Klart som amen i kyrkan, eller nej, inte riktigt kanske. Och sen tog jag de fem lagren i löken. Jag upprepar dem lite här då. Mikroevolution, små förändringar inom en art eller ett släkte. Alltså min poäng med det här, och det här jag tycker är bra med den här uppställningen, är att när folk talar om evolutionsläran som om det vore en sak, så är det inte sant. För det är inte en sak. Det är minst fem saker. Minst. Och de behöver inte sitta ihop. Man kan tro på en av de här fem. Eller, ja, det kan man. Man kanske inte kan tro på vilken som helst av de här fem som den enda. Men det går att tro på en av dem, det går att tro på två av dem, eller tre av dem, eller fyra, eller fem. Det går att ha vissa kombinationer av de här fem. Och de här fem sakerna har helt olika vetenskaplig status. Och det är därför som det är så orättvist att klumpa ihop dem i en. Därför att om en sak är vetenskapligt bevisad, och en annan sak är en vetenskaplig gissning, eller kanske inte ens det, man har vetenskapligt sett ingen som helst aning om hur det förhåller sig på någon annan punkt här. Och så klumpar man ihop det. Då kommer man låta bevisen för en sån här punkt, så att säga, psykologiskt svämma över till de andra punkterna. Och så låtsas man om att alltihop som en klump har det här stödet som bara en av de här punkterna har. Och det är därför jag är lite irriterad på när man från officiellt håll i Sverige, till exempel från Skolverket, talar om evolutionslärans syn på livets uppkomst och utveckling. Alltså, det är väldigt irriterande. Skolverket skrev en liten policypapper på 1,5 sida ungefär om intelligent design efter att jag hade undervisat om det, och det kom på TV i Sverige. Och då började... Och då gjorde Skolverket precis en treårskontroll av den friskola, den kristna friskola där jag var lärare. Och det sammanföll, så att jag skrev till Skolverket då, titta på TV då och då, för då undervisar jag om intelligent design på Andreas gymnasiet och sådär. Nu när ni ska pröva oss, så ta med det också. Liksom. Så där bara. Jag la det i knät på Skolverket. Och de prövar skolan och så, och kommer med ett resultat då om att ni måste förbättra matematiken och ja, lite sånt där. Inte ett ord om intelligent design, vilket gjorde att den kristna tidningen Världen idag har som huvudrubrik: Skolverket godkänner intelligent design. Och på Skolverket blir upprörda och tycker att vi har inte alls godkänt intelligent design, vi har godkänt Andreas gymnasiet, hallå, så här. Men då blir Kungliga Vetenskapsakademin sura på Skolverket, som inte klämmer åt Andreas gymnasiet, för att där undervisar man intelligent design. Så de kommer med ett paper då, med ett statement då, om hur man ska se på det här med evolution och så här, va. Jag tycker det är så festligt. Det är kanske typiskt Sverige, jag vet inte, ni bara skakar på huvudet. Men en föreläsning på en kristen skola, och den föreläsningen låg dessutom utanför, så att säga, den schemalagda undervisningen. Ja, det var på schemat, men det var inte prov på det och det ingick inte i kursen. Okay? En sån föreläsning, och det får de stora elefanterna att börja dansa på något vis, va? Det tycker jag är ganska roligt. Nu ramlar saker. Vilken makt vi har på sätt och vis. Och det gjorde att jag hamnade i tv-soffan med professor Dan Larhammar, som då är evolutionsbiolog och ja, och så. Och han tyckte då intelligent design hade överhuvudtaget ingenting med saken att göra, och det var överhuvudtaget ingenting som hade med vetenskap att göra. Och vi fick ha en dialog där, och jag säger till honom då att jag tror att det stora problemet med din syn här är att du har bakat in din ateism i din vetenskapssyn. Det tror jag är det stora problemet, och det är därför jag tror att vi inte möts här. Varpå han säger: ja, men vetenskapen är ju ateistisk. Och jag säger: ja, ni hör ju honom själva, säger jag. Det här gjorde då att Skolverket ville då skriva ett policydokument om hur lärare ska undervisa i de här sakerna, med anledning av intelligent design då framförallt. Och i det policydokumentet, som jag lusläste framlänges och baklänges och så vidare flera gånger och analyserade, så står det uttryckligen flera gånger: evolutionslärans syn på livets uppkomst och utveckling. Jag ska säga lite mer om det där dokumentet sen, men om vi då tittar på de här fem lagren i löken då. Vi har mikroevolution. Det är vetenskapligt bevisat att det pågår. Det har man studerat i realtid. Det är inget snack om saken. Inte ens de amerikanskaste fundamentalister du kan tänka dig förnekar mikroevolution. Alla köper detta. Det är bevisat. Vi vet att det händer. Det är inget snack om det. Makroevolution är tanken att mikroevolution över tid skapar väldigt stora förändringar, systematiska förändringar och ny information och sådana saker. Och det är en del av själva darwinismen, att det har gått till på det sättet. Men makroevolution är begreppsligt någonting annat än mikroevolution. Dels därför att makroevolution är ingenting man kan studera i realtid. Vi kan inte observera det, utan vi måste ha en teori som vi stoppar in data i och som säger att makroevolution har skett. Det är inte fallet med mikroevolution. Det betyder att du psykologiskt kan tro på mikroevolution utan att tro på makroevolution, och det betyder att det är två olika begrepp. Även om en teori säger att de är samma sak, så är det olika saker tankemässigt. Och det är alltid bra att låta olika tankar få ha olika ord, även om det skulle visa sig att de var samma sak. Förstår ni vad jag menar? Vi talar om vatten, och så talar vi om H2O. Ska vi sluta prata om vatten då? Eller ska vi säga, du kan inte prata om vatten och H2O, det är ju samma sak. Jo, men det fanns faktiskt en tid då man inte visste att det var samma sak. På medeltiden hade man ingen aning om att det fanns något som hette H2O. Men alla visste vad vatten var. Så jag bara säger att det är olika begrepp, och det är bra med båda. Det kanske visar sig att det är samma sak, men det är inte säkert. Det finns andra saker som vi där det visat sig att det inte var samma sak, så att säga, va? där man kanske trodde det eller hade en aning om det, eller några trodde det var samma sak, men det var inte det. Okej, nåväl, nu slår jag in öppna dörrar här. Men en del tycker ju då att man ska inte skilja på mikrorevolution och makrorevolution, men det menar jag absolut att det är befogat. Hur som helst. Darwinistiska mekanismer, makroevolutionen, hur sker den? Jo, Darwin svarade på den frågan. Det finns en mekanism. Variationer och naturligt urval är mekanismen som skapar makroevolution. Man kan tro på makroevolution utan att tro på den darwinistiska mekanismen. Man kan tro att det är andra mekanismer som ligger bakom den här stora evolutionära utvecklingen. Teistiska evolutionister till exempel, nej förlåt, en del intelligent design-förespråkare snarare skulle säga att makroevolution har ägt rum. Men inte genom några darwinistiska mekanismer, inte. Finns det. Michael Behe till exempel tänker så. Naturalistisk evolution då? Ja, det är tanken att det är helt naturliga processer bakom evolutionen. Alltså att det här har skett av sig själv. Själva utvecklingen har skett rent naturligt. Och det är ju någonting som är väldigt svårt att leda i bevis. Men man kan ju förstås göra det troligt. Men om jag till exempel höll i en boll här och släppte den, så skulle jag i princip kunna föra fram hypotesen att varenda gång vi släpper någonting så är det en ängel där som trycker ner saken. Och att alla änglar har kommit över, de är väldigt många och de är väldigt redo, alltid redo. Så fort någon släpper något så är en ängel fram där och trycker ner det, och de har kommit överens utifrån kanske någon matematisk formel att trycka ner det i samma hastighet och låta det accelerera på samma sätt och så vidare. Det går ju inte att motbevisa en sån hypotes. Det går bara att säga det där känns krystat och fånigt när det finns ett enklare sätt att förklara det. Tyngdlagen. Det är bara det att ingen vet vad tyngdlagen är. Eller jag menar, jo, vi vet vad men vi vet inte vad gravitation är. Vi förstår inte den där kraften som materia har. Materia sucks. Materia suger. Materia suger åt sig saker på ett jättekonstigt sätt. På ett så konstigt sätt så att solen liksom har någon sorts påverkanskraft på det här jordklotet, så att utan snöre så kan den liksom få jorden att cirkulera runt sig själv. Det finns ju inte ens något snöre. Det finns ju inte någon kedja eller någonting. Det är den här konstiga kraften som vi kallar för gravitation. Och det finns förstås hypoteser om hur man ska förstå det där. Men i grunden vet vi inte vad det är för något. Så är det med mycket förresten. Nästan allt vet vi inte riktigt vad det är i botten. Det är ingen som vet så här, vad är fysisk energi? Vi vet hur det beter sig. Men vad är det? Det finns liksom inte riktigt något vettigt svar på den frågan. Tänk dig när någon frågar, men vad är själen då? Jag fattar inte vad själen är. Vad är själen? Vad då anden? Vad är det? Ja, du vet inte vad fysisk energi är heller. Men det accepterar du. Och skillnaden mellan fysisk energi och en själ, snedsträck ande, ett medvetande, är att fysisk energi har du bara indirekt tillgång till via dina ögon och öron och så vidare. Medan din ande och din själ är du. Och därför har du direkt tillgång till ditt medvetande. Och därför är du mycket mer säker på att du har ett medvetande än att du är säker på att det finns fysisk energi. Faktiskt, när du tänker efter. Så därför skulle jag säga, är det någonting vi vet vad det är, så är det vårt medvetande. Det har vi ju direkt intuitiv tillgång till. Även om vi inte kan förklara vad det är för någon annan, så upplever du det hela tiden. I alla fall under din vakna tid och när du drömmer. Nåväl, ni märker att jag är filosof. Jag kommer iväg på något annat hela tiden. Men naturalistisk evolution, helt naturliga processer. Bevisläget för det är i det närmaste noll. Ja, jag skulle säga noll när det gäller makroevolution. När det gäller mikroevolution så kan vi säga att det är naturliga processer. Men det kan också vara så att det faktiskt finns en styrande hand bakom till synes naturliga processer. I synnerhet om de naturliga processerna leder till häpnadsväckande framgångar. Och utvecklar, oj, men det här var ju en smart lösning. Är det verkligen en helt naturlig process eller kan det ligga någon intelligens bakom? Det här var lite för smart för att tro att det bara var en naturlig process. Så det där, det är helt klart så. Det finns inget bevis eller starkt vetenskapligt stöd för att det bara är helt naturliga processer bakom makroevolutionen. Absolut inte. Och sen då, ännu mer skandalöst, naturlig abiogenesis, alltså naturlig start på själva livet. Där är ju caset ännu svagare. Det är ingen som vet hur liv har blivit till, vetenskapligt talat då. Och då påstå, som Skolverket gjorde, att evolutionslärans uppfattning eller syn på livets tillkomst och utveckling. Darwin skrev bara om livets utveckling. Ingenting om livets uppkomst, förutom några rader i sin bok The Origin of Species. Men han lägger ju inte fram någon teori eller gissning om det. Eller ja, det skulle kunna vara så att i en liten pöl så kanske livet uppstod. Ungefär det är allt han säger. Så darwinismen handlar i stort sett uteslutande om livets utveckling. Inte dess uppkomst. Och det beror ju på att naturligt urval förutsätter ju att det finns en organism som kan reproducera sig, eller hur? Annars får du inga ungar, annars får du inget naturligt, inga variationer, inget naturligt, ingenting som det naturliga urvalet kan jobba med, så att säga, va? Du måste ha liv innan du kan ha evolutionär utveckling. Och det betyder att den evolutionära utvecklingen kan du inte liksom använda som någon teori för att förklara hur livet blev till. Det finns inga heller som, ja, man kan ju försöka se på någon sån hypotes på något vis, men det finns inget stöd för att det har gått till på något evolutionärt sätt, för det finns ingen reproduktion innan livet blir till. Så det här tycker jag är otroligt irriterande och intellektuellt ohederligt. I vår kultur, i läroböcker, Skolverket som skriver evolutionslärans syn på livets uppkomst. Pytsan heller, evolutionsläran säger inte ens om det, men man bakar in tankar, hypoteser, gissningar om livets uppkomst i den allmänna presentationen av evolutionsläran. Ja, det gör man. Så i populär mening så ingår de, och därför tog jag med det här, och det var väl det Skolverket syftade på. Nu var det en man som hette Ragnar som var den skolverksbyråkrat som hade skrivit det här dokumentet. Och jag ringde upp honom för jag skulle undervisa om de här sakerna på en kristen friskolekonferens med en massa lärare. Och då sa jag, här kommer ni med ett policydokument och ni vill att framförallt kristna lärare ska förstå vad ni vill säga, så att vi kan lyda er, så att vi i sin tur då lyder skollagen, för det här är ju den rätta uttolkningen av hur det är att lyda skollagen, eller hur? Och därför så är det väl värt att du lägger lite tid på mig, Ragnar, och försöker förklara det här för mig, för jag ska i min tur förklara det här för den mest relevanta målgruppen för det här policydokumentet. Så det är väl värd tid som du lägger på mig. Jag ringer inte för att tjata eller bråka eller stöka här, utan det ingår i din arbetsuppgift att förklara det här för mig. Det är väldigt relevant. Så snälla, avfärda mig inte här nu. Det jag undrar över, det är när du skriver evolutionsläran, vad menar du med det? Menar du mikroevolution? Ja, det utgår jag ifrån. Menar du dessutom makroevolution? Stora förändringar? Ja, det tror jag att du gör. Men menar du att de här förändringarna har skett helt naturligt, utan någon som helst intelligens? Och menar du att livet har uppkommit utan någon som helst intelligens? Menar du det också? Vad lägger du in i ordet och begreppet evolutionsläran? För du skriver om evolutionslärans syn på livets uppkomst. Och då måste jag tolka det som att evolutionsläran säger något om livets uppkomst. Och då gissar jag att det är en naturalistisk syn på det som du menar. Om jag ska läsa det här dokumentet bokstavligt, så är det faktiskt så att du påstår i det här dokumentet att jag som lärare är, så att säga, juridiskt ålagd att säga till mina elever att en ateistisk evolutionslära är vetenskapligt påvisad. Så tolkar jag det här dokumentet. Har jag tolkat det rätt då? Eller har jag tolkat det fel? Nej, du har tolkat det. Nej, det är absolut inte så att vi förordar att du ska predika någon ateism i klassrummet. Ja, men tack för det. Då vet jag att jag inte ska förstå det så. Men det betyder inte att jag vet vad det betyder. Så hjälp mig att förstå, vad betyder det här då? Evolutionslärans syn på livets uppkomst och utveckling. Det slutar med att han säger: ja, om inte du förstår det här dokumentet så kan du strunta i det. Alltså det handlade om var ju att jag hade krockat med en byråkrat. Han skrev ju inte det här dokumentet för att utreda så att säga, någon sorts sanning eller någon sorts förnuftig hållning i den här frågan. Det var ju ett politiskt dokument förstås. Enbart. Nåväl, det där var till för att illustrera att någon gång då och då så har man nytta av att dela upp, spjälka upp vad saken är. Hade jag inte haft det här i bakhuvudet så hade jag inte haft den här konversationen på det här sättet med den här personen. Och i många diskussioner så måste man fråga: vad menar du med evolutionsläran? Vilka delar av den köper du och inte? För folk behandlar det här som en helhet som det inte är. Det tycker jag är en viktig poäng för att få någon form av ordning och reda i diskussionen. Och det här, bara det kan öppna upp så att en ateist förstår att oj, bevisläget för att livet har kommit till ur ingenting är nada, ingenting. Det finns inget bevis, inga bevis för det. Bara det kan vara en viktig insikt för en ateist. Argument för darwinismen då? Ja, nu kommer jag ta upp några argument här då, och det är inte alla argument som finns, men det finns ett gäng som jag tycker är goda argument, eller vanliga argument åtminstone. Geografiska likheter, där ser ni Galapagosöarna och Ecuador. På Ecuadors västkust så finns det vissa djur och blommor och växter och sådär. Och de återfinns på Galapagosöarna. Men på Galapagosöarna så är många av dem lite annorlunda. Och på andra öar, för Galapagosöarna är ju flera stycken, och om man tittar på öarna sinsemellan så är de också lite annorlunda. Och det här är ju ett väldigt starkt skäl att tro att de djur och växter som finns på Ecuador på något vis har hamnat på Galapagosöarna och utvecklats utifrån sin egen linje på något vis i den begränsade miljö som respektive ö är. Det skulle jag säga är väldigt rimligt att tro. Vi har homologier. Homo betyder ju lika på grekiska. Och människa på latin, vilket gör att man kan blanda ihop de där sakerna. Men läran om likheter, homologi. Och det handlar ju om att, låt oss säga, ekorrens hand eller tass eller vad man ska säga, människans hand, fladdermusens vingar, tumlarens fenor eller vad man ska säga, har samma grundstruktur i skelettet. Tre stycken ben och fem stycken fingrar så att säga, och tre ben i respektive och så där. Det är samma grundstruktur. Fladdermusen har jättelångt pekfinger, men det är också uppdelat i tre liksom. Så, och tumlaren sådär. Där har du likheter. Apans hand, människans hand. En massa likheter helt enkelt. Och läran om likheter är ju det jag sa det första lektionen, att de här likheterna får sig en förklaring i darwinismen. Och den förklaringen är på något vis för många den enda förklaring som finns. Du har inga alternativ. It's the only game in town, som det heter på engelska. Det är liksom det enda i den här stan som går att göra. Det finns liksom bara en bio i den här stan och inga andra nöjen, så alla går på bio. Liksom, det är ungefär så det är. Det finns inga alternativ till förklaring av de här likheterna. Det är gemensamt släktskap som är förklaringen. Och den intuitionen var väldigt, väldigt stark hos Darwin. Och han säger det uttryckligen också. Om det bara... Hur mycket motbevis jag än får, den här intuitionen räcker för att göra min teori så att säga, sannolik, rimlig. Och likheter förklaras av gemensamt ursprung. Här har vi då kroppsliga likheter. Apans hand, människans hand. Vi har embryonala likheter. Man jämför olika embryon. Det kanske du har sett i såna här läroböcker. Där man då ser ett kaninembryo, ett människoembryo, ett sköldpaddeembryo. Så ser man, åh, vad lika de är. Och det har blivit någon sorts mental bild på att våran individuella utveckling liknar den evolutionära utvecklingen. Och ju yngre en individ är, desto mer lik andra unga individer är den individen, även om de är från olika arter då, så där va. Och det blir någon sorts mental bild som av liksom någon sorts indirekt bevis eller argument för att det var så det gick till, va. Embryonala likheter, och sen har vi då det viktigaste, genetiska likheter. Så när man då tittar på genomet så ser man då ordningen på kromosomer och sådana saker. Aha, här har vi likheter då, så kan man försöka matematiskt räkna på det där. Och utifrån det då göra ett träd på hur släktskapet ser ut. Och här finns ju då ett argument som man skulle kunna kalla för varför skulle Gud-argumentet. Varför skulle Gud göra så där? Alltså, vi tar fladdermusen och tumlaren och ekorren igen. Om det nu är samma grundstruktur på benen här, varför skulle Gud designa olika djur som gör helt olika saker? Flyger, tassar, äter kottar och simmar. Det är tre väldigt olika funktioner. Varför i all sin dag skulle en designer använda samma grundstruktur för så olika funktioner? Nej, en designer skulle gjort olika konstruktioner för olika funktioner. Inte samma konstruktion för helt olika funktioner. Det skulle inte en designer gjort om han funnits. Och det intressanta med det där, det är ju att det är ett så där skulle Gud inte gjort om han funnits argument, så att säga, va. Jag återkommer till det sen. Men det där finns med. Darwin har det och flera andra har det som ett argument mot en designer då. Fossil, till exempel hästens evolution. Vi hittar tretåiga hästar i fossilen och sen har vi ju bara entåiga hästar. Hoven är ju en tå liksom, som är de hästarna som vi har idag. Och sen har vi till exempel, det finns ju jättemycket fossil, jag bara tar några exempel då. Archaeopteryx, som då av många anses vara en mellanform mellan fåglar och reptiler. En fågel som då har tänder i munnen, vilket inga fåglar har, och klor, vilket nästan inga andra fåglar har. Det finns nog bara ett exempel, tror jag, på en fågel med klor på det här sättet. Och tittar man på skelettet så ser det ut som en ödla som då är bevingad, va? Aha, här har vi till synes då en mellanform liksom. Ett steg mellan reptiler och fåglar. Det finns ju jättemånga andra fossiler förstås, men just de här mellanformerna lyser för det mesta med sin frånvaro. Archaeopteryx är ett undantag till den frånvaron, kan jag säga. Eventuellt är den det. Bevis för mikroevolution. Vi har resistenta bakterier. Darwins finkar. På Galapagosöarna så hittade man lite olika finkar. Och det var liksom finkar, men de hade olika storlek på näbben och så. Och det här är ju då ett exempel på mikroevolution. Bananflugan som man har dissekerat och forskat på i stort sett så många sätt som går. Och det är tur att bananflugorna inte kan organisera sig i några demonstrationer och protestera mot att deras bananflugevärde kränks, för att det är nog förmodligen den mest kränkta arten i tillvaron med tanke på allt man har gjort med den, så att säga. Man skapar så att säga medvetet missfoster, olika dysfunktionella bananflugor på olika sätt för att visa då mikroevolutionen eller vad den kan åstadkomma. Det intressanta är ju att man bara har bananflugor hela tiden. Det blir ju inte någon annan fluga av det, hur mycket man utsätter dem för, va? Så frågan är ju då det här med makroevolution. Så en mikroevolution, helt klart. Och sen en tanke som jag tror är väldigt viktig för många darwinister, och det är att vetenskapen söker naturliga förklaringar. Och så fort du börjar tala om design eller kreationism, så har du liksom lämnat den sfär som darwinister menar att vetenskapen ska syssla med eller befinna sig inom. Vetenskapen söker naturliga förklaringar. Ska du söka en religiös förklaring får du gärna göra det i kyrkan, men då sysslar du inte med vetenskap längre. Nu tänkte jag ge min och till stor del Philip Johnsons analys av de här argumenten. Geografiska likheter är ett mycket bra argument för mikroevolution. Gemensamt, och jag bara släpper det så för att du kommer inte längre än mikroevolution. Det är mikroevolution, så är det. Philip Johnson tycker jag är väldigt öppen med att det är en öppen fråga hur långt mikroevolutionen kan verka, hur stora förändringar mikroevolutionen kan åstadkomma. Det får liksom vara en öppen fråga lite grann. Jag tror att mikroevolutionen kan skapa nya arter. Och grejen är den att artbegreppet är också faktiskt lite luddigt. Låt mig snabbt bara säga något om det. Det finns grodarter. Vi kallar den första för A, den andra för B, C, D och E. Och de är väldigt lika varann på ett så sätt att grodart A kan para sig med grodart B och få fruktbar avkomma. Det är ju annars det man har som en liksom lös definition på en art. Att en art består av de individer som kan para sig med varann och få fruktbar avkomma. Det är definitionen av en art. Problemet är bara, här har du två arter, tycks det. De kan para sig med varann och få fruktbar avkomma. Då borde de vara samma art. Problemet är bara att när A parar sig med C så blir det inte fruktbar avkomma. Men när B gör det så blir det det. Och när B parar sig med D så blir det inte fruktbar avkomma. Men när C gör det så blir det det. Och när D parar sig med E så blir det det. Men inte när C gör det med E och så vidare. Så att det är någon sorts seriell artrelation här. Och sådana exempel luckrar upp den här väldigt tydliga idén om arter. Och visar också då att mikroevolution, för det är ju med allra största sannolikhet mikroevolution som ligger bakom att det finns grodarter som kan bete sig så här eller som är på det här sättet, va? Så jag skulle inte säga att mikroevolution enbart är inom arter, utan den kan överträda artgränsen. Det tror jag. Och dessutom är artgränsen lite oklart definierad. Det finns inte en klockren enkel definition på vad art är, för det finns motexempel i naturen. Så det är väldigt svårt att ringa in exakt, men det går ju att ha en arbetsdefinition förstås. Så jag tycker det är klokt att låta det vara en öppen fråga. Hur långt kan mikroevolutionen sträcka sig? Hur stora förändringar kan den åstadkomma? Ja, låt det vara en öppen fråga. Men det betyder inte att det inte finns en gräns för den. Genetiskt tycks det finnas gränser, och även systematiskt, för du har olika system. En myra är ett annat system än en elefant. En bakterie är ett annat system än en gräshoppa. Liksom. Det är systematiska skillnader. Och de är väldigt viktiga att titta på, så att säga. Och det, där tror jag att när det gäller system, det som på engelska kallas för body plans, kroppsplaner, eller man ska säga. Där tror ju inte jag att mikroevolutionen kan överträda dem, för då får du makroevolution. Men liksom, så det finns tydliga gränser, eller det finns verkligen gränser, men hur nära de mikroevolutionen kan komma, om det finns gränser inom det eller ej, det tycker jag ska få vara en öppen fråga. Det tror jag är klokt att låta det vara en öppen fråga. Nu då, homologierna då. Om vi återgår till dem, så är de ofta asymmetriska. Det betyder att likheter hos embryon inte alltid matchar genetiska likheter eller morfologiska likheter och vice versa. Vi har morfologiska kroppsliga likheter, vi har embryonala och vi har genetiska. Och då skulle man ju tro att de liksom skulle matcha varann. Förstår ni vad jag menar? Om du har en likhet i handstruktur, låt oss säga, så skulle man ju tro att det är samma gener hos de här olika arterna som styr det. Men då tycks det faktiskt många gånger vara så att det kan vara olika gener hos de här som skapar samma struktur. Och det är ju väldigt märkligt. Så när man börjar fördjupa sig i det här med homologier och likheter så blir det ganska förvirrande till sist. Jag kan bara ta ett väldigt enkelt exempel. Vi tar flugan, fladdermusen och falken. De har ju en väldigt stor likhet och det är att de alla flyger. Är den likheten något som indikerar gemensamt ursprung eller nära släktskap? Nej. Eller ta pungräven och räven. Vad i all sin dar, vilken likhet är det som gäller? Är pungråttan och pungräven närmare släkt för att de har pung och får en unge som så att säga diar i den här pungen? Är de närmare släkt eller är pungräven och räven närmare släkt? Är det så att räven har utvecklats till en pungräv? Eller är det pungräven som kanske har tappat, ursäkta uttrycket, heten, pungigheten, jag vet inte hur man ska kalla det för. Men det sättet att få ungar på, så att säga, och blivit räv. Och så är det pungråttan som har gått igenom en likartad då evolution men helt oberoende av varann. Eller hur hänger det här ihop egentligen? Och vilka likheter är det som indikerar släktskap och vilka likheter råkar vara där? Ja, då måste du ha en teori som svarar på den frågan. Men hallå, de här likheterna var ju till för att bekräfta teorin. Eller hur? Så du får en cirkelargumentation där då. Likheterna bekräftar teorin och teorin behövs för att hitta likheterna. Nja. Jag säger som Sveriges för detta statsminister Carl Bildt. Inte bra. Inte bra för Sverige. Ja, förlåt. Fånigt skämt hur som helst. Vilka likheter räknas och vilka bortser man ifrån? Det riskerar att bli godtyckligt och teoriimpregnerat, som det kallas för. När en vetenskap är teoriimpregnerad, då betyder det att det är själva teorin som dominerar oavsett vilka observationer som finns för handen. Eller teorin bestämmer vilka observationer som är giltiga och vilka som inte är det, på ett sätt som tycks godtyckligt, åtminstone för kritiker. Sen har vi något som kallas för det embryonala timglaset. Embryon hos ryggradsdjur ser först väldigt lika ut, först väldigt olika ut, men blir sen allt mer lika varandra och därefter allt mer olika igen. Det ser ut så här, jag vet inte om det syns. Jo, det syns ganska bra. Högst upp där så har vi olika embryon och deras struktur är väldigt olika från början beroende på vilken art det är det tillhör. Sen utvecklas embryot och blir mer lika. Så där i mitten, det är från den mittenfasen som vi har de där böckerna i läroböckerna då, eller förlåt, bilderna i läroböckerna med sköldpaddeembryot och kaninembryot och människoembryot och se vad lika de är. Jo, de blev liksom lika. Och sen fortsätter de att utvecklas och blir väldigt olika. Men från början var deras struktur, så att säga, väldigt olika. Och det här matchar ju förstås inte tanken att ju tidigare desto mer likhet. Så ja, det förhåller sig så här. Hopp. Vad gör vi av det då? Ja, det rimmar åtminstone inte med darwinismens tanke. Och det rimmar absolut inte med det argument som förs fram. att embryonala likheter på något vis skulle indikera darwinism. För då borde de vara ännu mer lika varann ännu tidigare, vilket de inte är. Varför skulle Gud-argumentet då, som jag sa, om Gud designat ekorrens hand, fladdermusens vinge och tumlarens fena, varför har dessa samma grundstruktur när deras funktioner är så olika? En smart designer hade använt olika grundstrukturer, det är tanken. Philip Johnson ställer då, just det, homologier talar därför emot design. Och jag tycker Johnson är suverän när han då konstaterar först lite lakoniskt att det här är ett teologiskt argument om vad Gud borde gjort. Och då kan man ju fråga sig, här kommer darwinistiska vetenskapsmän och slänger fram ett teologiskt argument för sin sak. Hur tungt är det på en skala? Hur mycket vet du, min kära ateistiska darwinist, vad Gud borde gjort om han funnes? Det är inte bara så att du vet, du säger att du inte vet något om Gud för han finns inte, men du vet väldigt mycket om hur Gud skulle varit om han funnes. Så mycket att du tycker att det här utgör ett argument i en vetenskaplig diskussion. Wow! Det var ju intressant. Och ganska svagt, tycker jag. Varför inte tänka sig att en designer kan använda samma grundstruktur för många olika funktioner? Varför kan man inte tänka sig att man så att säga återanvänder samma grundstruktur, laborerar med den som en konstnär tänker, vad kan man göra med den här strukturen? Man kan göra många olika saker, men vad kul då. Då slänger vi in alla de här funktionerna. Det viktiga är väl om det funkar riktigt bra. Skulle det visa sig att en viss struktur funkar riktigt bra för många olika saker? Ja, då funkar den riktigt bra för många olika saker. Varför skulle en designer inte kunna välja då att, ja men det var väl, det, då gör vi så. Alltså, om vi nu ska kontra ett teologiskt argument med ett annat teologiskt argument. Varför kan Gud inte vara konstnären och ingenjören som laborerar med väldigt många olika funktioner eller olika strukturer för olika funktioner så här va? För att få just den här enorma mångfalden. Det tycks mig inte alls orimligt. Fossilfynden sen då? Hur är det med dem? Faktum är att Darwins främsta motståndare var paleontologer, fossilforskare. Det var inte präster. Det var så att säga experterna på det bevismaterial som fanns på Darwins tid, framförallt fossiler, som var, det var de som var Darwins främsta motståndare, för de sa att din teori matchar inte bevismaterialet. För bevismaterialet pekar på stasis, inte på evolution. Alltså, du har massa hästar, tretåiga hästar och så vidare. Men du har liksom bara hästar. Så har du elefanter, mammutar och så. Ja visst, men och sen har du liksom noshörningar kanske. Så här. Och kanske flodhästar och så där. Men du hittar liksom inte flodhörningen någonstans där. Eller nos. Ja, just det. Men apan kanske inte är så nära släkt med dem. Men om vi tar elefant, noshörning och flodhäst så är det väl rimligt att tro att... Förlåt? Nosfant, ja. Flodnosfanten. Var är den? I det fossila lagren, så att säga. Och grejen är den att det borde inte finnas liksom någon enstaka av det. Utan det borde finnas otroligt många flodnosfanter. Och sen successivt, gradvis, liksom... En massa nosfanter och flodfanter och så här va. Och sen då flodfanten och sen då massa varianter mellan flodfanten och elefanten och massa varianter mellan flodfanten och flodhästen och så vidare va. Och liksom gradvis väldigt många mellanformer, inte bara en. Det borde, och om man inte har hittat alla, fine. Men man borde ha hittat åtminstone några stycken här och var. För de måste varit enormt många. Enormt många. För det här har varit en väldigt långsam process. Med väldigt många individer i de här populationerna. alltså hela fossillagret borde till så att säga 95%, kanske ännu mer, bestå av mellanformer. Och hittar man då en eller två, då blir inte det ett stöd för en teori som förutsäger att det skulle vara liksom kanske 80-90% av fossillagret som borde vara såna här mellanformer. Därför att de arter som finns idag är ju inte fixerade. De är ju bara så att säga slutresultatet av en väldigt så att säga flytande process av förändringar bland alla förfäder till de som finns idag. Problemet är att de arter som finns idag, ja, de återfinns i fossillagret med lite förändringar förvisso, men inga såna här mellanformer mellan de arter som vi har idag. Inga tydliga, och de borde då vara överväldigande många. Och de lyser med sin frånvaro. Archaeopteryx hittar man hittar någon, men då blir det så, ni vet näbbdjuret som har en till synes anknäbb på en bäver. Är det liksom beviset för att ankor och bävrar är nära släkt? Nej, det är ingen som tror. Näbbdjuret är liksom en eget djur, helt konst, så här, passar inte riktigt in, va? Archaeopteryx kanske är ett sorts näbbdjur. Hur som helst, fossillagren borde översvämmas av de här mellanformerna, gradvis utvecklade mellan varann. Få mellanformer har vi. Det fossilfynden stöder är just mikroevolution. Små förändringar inom samma body plan, inom samma grundstruktur. Om makroevolutionen stämmer bör vi förvänta oss jämna övergångar från mellanform till mellanform. Men så ser inte fossillagren ut. Vi borde hitta massa sådana här varianter om vi nu tar elefant och noshörning. Det här är photoshoppat då. Så de finns ju inte. Men det visste ni ju. Men de är lite roliga att se på. Bevis för mikroevolutionen. Ja, det är ju ett bevisat faktum. Frågan är om mikroevolutionen kan extrapoleras till rent naturlig mikroevolution. Går över tiden. Det funkar än så länge. Mikroevolution sker inom en art eller ett släkte. Och den skapar, förlåt, makroevolution däremot skapar nya organismer och nya system. Och att påstå då att mikroevolutionen, att vi bara kan extrapolera den, bara liksom dra ut den tanken och så får vi makroevolution. Det skulle jag säga är ungefär som att säga att du kan förbättra en bok genom en massa stavfel. Där varenda stavfel förbättrar boken tills den blir en annan bok. För det här är ett system, det här är ett annat system. En bok är ett system i meningen att det som står här hänger ihop med varann på ett förnuftigt sätt, va? Det är liksom stöd, det finns massa relationer mellan respektive mening i en bok. Det hänger ihop i ett system. Här är ett annat system. Det är andra tankar. Man kan ta recept som en bild. Om du har ett recept på en äppelpaj. Vad ska ingå i det då? Det är äpplen förstås. Är det mjöl eller havregryn kanske man har. Och smör och socker. Ungefär, va? Socker, havregryn, äpplen, smör. De fyra. Det är någon som nickar här så jag är inne på rätt väg. Något i den stilen, kanske något mer. Men vi säger de fyra. Du har ett recept på det då. Och så skriver vi det på ett papper. Och så säger vi att det här pappret på något vis lever och kan få avkomma. Och då får den, så att säga, den här receptet reproducerar sig, kopierar sig till andra då recept. Det är en sorts kopieringsprocess här som pågår. Och då är liksom frågan, hur i all sin dar kan den här receptet på en äppelpaj bli ett recept på en trerätters middag med, låt oss säga, kassler och potatis som huvudrätt liksom, och sås. Och sen då en förrätt, någon räkmacka, liten sån här sak då. Och sen kanske någon efterrätt, någon jordgubbspaj eller någonting sådär, va. Hur ser släktskapet ut då? Och då blir det ju lite märkligt att dels så har du väldigt mycket mer information i de här trerättersmiddagen, va? Det är jättemycket mer ingredienser och saker som ska göras. Det är dessutom tre separata system som sitter ihop liksom, i ett större system som kallas för den trerättersmiddagen, va? Och hur i all sin dag kan det här lilla systemet då på en äppelpaj liksom förvandlas till det här? Ja, då måste det förvandlas på ett sånt sätt att det steg för steg, vi kan ju börja med att kanske byta ut, det skulle vara jordgubbspaj sa jag, vi byter ut, äpplena råkar slumpmässigt bytas ut mot jordgubbar, så va? Så du får en jordgubbs, ja den kanske är godare. Ja, ett första steg som blev en förbättring. Yes, nu är vi på rätt väg. Nu har vi snart bevisat det. Men sen får du då vissa problem när du ska få in kasslen i det här och potatisen och så. Först måste du kanske duplicera så att du får tre stycken jordgubbsrecept. Och det mellersta då ska utvecklas till huvudrätten, kassler och potatis på något vis, genom massa olika steg. Och det första då ska utvecklas till en räkmacka på något vis. Och det tredje ska du utvecklas till en jordgubbspaj. Det är kanske det enklaste då, från en jordgubbs, vad sa jag, äppelpaj till jordgubbspaj. Ah, men då har vi kanske nästan klarat det. Fint. Men sen ska vi klara av då huvudrätten. Ja, det blir svårt där. För att någon gång, någonstans måste vi slänga in potatisen i den här. Och grejen är den att då måste den här jordgubbspajen bli godare av det där. När vi slänger in kasslen i det så måste den bli godare. Det är precis det. Den måste alltså överleva bättre. För är den riktigt äcklig så kommer den att dö. För då är det ingen som kommer att göra den. Förstår ni? Då dör det receptet. Det måste bli godare hela tiden. Du tror det blir godare med... Salta pajer är bra. Ja, men här har vi någon som... Risken är bara det att dina smaklökar förmodligen kommer att... genom naturligt urval försvinna om några generationer. Hur som helst. Nej, jag bara skojar. Ja, ni förstår illustrationen. Det är det här som... en pajrecepts illustration för att liksom illustrera svårigheten. Det är sånt här som den evolutionära processen måste komma över, så att säga. När du blandar system eller hittar mellanformer mellan olika system. För att det som är typiskt i ett system är att de olika ingredienserna i det systemet, så att säga, stöttar varann. Gör att det blir en fungerande helhet. Det blir bara paj av alltihop till sist. Av ursoppan. Det blir paj av ursoppan. Tack för den. Ja, det var roligt. Ja, vetenskapen söker naturliga förklaringar. Och det är väl att föredra. Jag håller med om det. Vetenskapen bör fokusera på naturliga förklaringar. Man bör inte slänga in ängla förklaringar liksom, och sånt där. Om det går att förklara utifrån det naturliga systemet så ska man satsa på det först. Det håller jag med om. Det tycker jag är vettigt. Det verkar helt klart vettigt. Men andra typer av förklaringar, agentförklaringar, så att säga, att det är någon tänkande eller kännande individ som på något vis påverkar det hela utifrån hans eller hennes vilja eller någonting sånt, bör inte uteslutas a priori. Vi bör inte utesluta det i själva startläget. Och när en god naturlig förklaring saknas, och när en god agentförklaring, och då är det inte James Bond det handlar om, utan en handlande varelse på något vis, va? När en sån förklaring utgör en bättre förklaring så bör agentförklaringen föredras. Det här tycks mig vara ett mycket vettigare sätt att tänka. Och en del ateister som jag diskuterat med säger, ja men det är så vi tänker. Vi utesluter inte agentförklaringar i startläget. Men så fort Gud riskerar att bli agenten på något vis, så fort det börjar lukta Gud om agenten, då stänger man dörren. Då drar man ner den ateistiska järnridån liksom. Ja.
Men alltså det där för vetenskapsmännen, alltså vad har det för andra agenter? Alltså, finns det några andra agenter?
Ja, det är väl klart att det finns.
Vad är det?
En bäver. En utomjording, en ängel, ett spöke, ett bi. Alltså, det finns ju en hund. Varför ligger benet där? Ja, det är hunden som har grävt ner det. Hunden har ett minne, hämtar benet och så vidare. Benet har inte hamnat där av en naturlig orsak, utan en agent, en hund, har grävt ner det och lagt det där för att gömma det, för att gnaga på det sen.
Alltså, jag tänker på det där startläget, alltså livets uppgång.
Ja. Ja, där finns det ju inga hundar, gissar jag. När det gäller livets ursprung då, finns det några agenter som vetenskapsmännen kan komma överens om där? Richard Dawkins har, till allas förvåning, eller åtminstone till min förvåning, i en debatt med John Lennox sagt: "There is a case for a deist, for a deistic intelligent design", säger han. Alltså en deistisk gud på något vis. Och Richard Dawkins har också, om jag nu inte missminner mig, sagt att vi kan tänka oss en utomjordisk civilisation som har skapat människan, designat henne. Men då måste den civilisationen och de organismerna i sin tur ha kommit till genom en evolutionär process. Så att, och på det sättet så ger han ju en sorts, ska säga, det är ett sorts medgivande att om design mönstrena är så pass överväldigande och tydliga att vi måste säga att det är design, ja, men då kan jag slinka ur det greppet genom att postulera utomjordingar som har skapat oss. Och faktum är att en grupp, en sekt, en fransk UFO-sekt som kallas för Raelerna, har köpt intelligent design med hull och hår. Och de har på sin hemsida: intelligent design bevisar att UFO:n finns. För Gud finns ju inte, det vet vi alla. Så vad är den här intelligensen då? Ja, det är UFO:n. Eller, det är inte UFO:n, för det är unidentified flying objects. Men ni förstår, utomjordingar. Mm. Så den där tanken. Och Richard Dawkins tror att det finns utomjordingar. Richard Dawkins tror att det finns utomjordingar. Han säger inte att det är bevisat. Och han säger inte att han vet det säkert. Men han är övertygad om att de finns.
Men det är inte som Noah sa. Hela tiden försöker hitta när det går längre och längre ut i rymden. Finns det vatten? Finns det liksom organismer? Finns det eventuellt en civilisation? Det är det man försöker
söka. Det är många som söker efter det. Och det är inte konstigt utifrån den interna logiken. Om livet nu har blivit till av sig självt på jorden och utvecklats till så intelligenta varelser som människan, och det finns jättemånga galaxer och stjärnor även utanför det vi så att säga kan se med de bästa teleskopen, och inte ens med de bästa teleskopen så kan vi liksom se en viss planet och se att det finns liv där eller någonting, men det är så enorm, en sån enormt universum vi talar om. Om man då dessutom slänger in multiversumhypotesen då, som en del då tror är rimlig och så, va, då får du liksom massa parallella universum. Och det är klart att någonstans i allt det här, om nu livet har kommit till av sig självt här, så måste det ha kommit till av sig självt på andra ställen där det är tillräckligt gynnsamt. Så att det är liksom, man tar den ateistiska evolutionen på något vis och tror att den är sann och tillämpar då, extrapolerar. Och då får man en tro på utomjordingar. Och då en liten intressant parentes är ju, för vi får ju det här kastat till oss, bevisbördan. Bevisa att Gud finns. Och lyckas du inte med det, för det är ett positivt existenspåstående att Gud finns. Därför ligger hela bevisbördan i ditt knä. Och har du inte lyckats bevisa det, så tänker inte jag tro på det. Helt plötsligt så tillämpar man inte det för 5 öre när det gäller utomjordingar. Utan då, men vi har skäl att tro att de finns, bla bla bla. Men det är ju inte bevisat. Men vänta nu, om du påstår att de finns, om du säger att du tror att de finns, så har du bevisbördan. Och om du inte lyckats bevisa det, så bör du inte tro det. Då är det irrationellt att tro det. Precis på samma sätt som ni menar om Gud. Ni använder inte samma måttstock. Ni blir väldigt troende när det gäller utomjordingar. På en lika lös grund som vi kristna tror på Gud. Eller jag skulle argumentera på en ännu lösare grund. Det där är intressant. Ateister, de gör det där fusket gång på gång, tycker jag. När jag diskuterar med dem eller i offentliga diskussioner.
Ateisterna är alltså väldigt troende.
De är väldigt troende.
Norman Geisler har skrivit en bok där I don't have enough faith to be an atheist. Jag har inte tillräckligt med tro för att vara en ateist. Har ju Norman Geisler skrivit en bok som heter. Nej, och det här att inte mäta med samma måttstock. Det är en typisk sak. Jesus säger ju att när du inte mäter med samma måttstock så dömer du på ett orättfärdigt sätt. Och det här upplever jag att naturalister gör gång på gång. Och då, nåväl. Vi fortsätter här då. När det gäller ursprungsfrågor så är det rimligt att man är öppen för olika typer av förklaringar. Inte bara en naturlig förklaring. För att det är en sak när vi pratar om någonting som händer inom ett system. Inom naturen, inom universum eller så. Men när vi talar om själva systemets uppkomst så verkar det jättekonstigt att ta regler som gäller för systemets funktion och säga att uppkomsten av systemet måste följa de reglerna. Eller hur? Det verkar ju helt befängt att hålla sig fast vid någonting sånt. Och det är bara om man är dogmatisk naturalist som man inte tycker det är befängt. Hängde ni med där? Liksom uppkomsten av ett visst system, uppkomsten av en bok med tryckpress och alltihopa. När vi förstår boken, när vi försöker förstå hur den hänger ihop och sådana saker. Är den processen lik själva uppkomsten av boken? Ja, det finns vissa likheter, för tankarna måste ha funnits i författarens hjärna. Men vi kan ju inte se någonting om tryckpressar. Ja, vi ser ju bläck och så, men vi vet ju inte vad en tryckpress är. Eller vi vet, bara, förstår ni? Alltså själva processerna i att förstå ett system och vilka regler det följer säger inget, eller åtminstone väldigt lite, eller ingenting säkert om de processer som har skapat systemet. Det är ju en annan fråga. Och då när vi söker efter naturliga förklaringar inom ett naturligt system så betyder ju inte det att det måste finnas naturliga förklaringar för uppkomsten av systemet. Det finns inga som helst skäl att anta det såvida man inte är naturalist i utgångsläget. Och då har man sin tro. Och det får man ha. Men påstå inte att det är vetenskap. För det är det inte. Preliminära slutsatser. Givet naturalismen måste någon form av evolutionsteori vara korrekt. It's the only game in town. Och det här har ju darwinister liksom i det närmaste faktiskt sagt själva. Det måste vara så här. En jätteintressant konferens, jag tror den hölls 1967 eller någon gång där, där då evolutionsbiologer och matematiker träffades. Väldigt intressant, för då var det så att matematikerna hade räknat på hur lång tid det skulle ta för mutationer att så att säga, ja, om man då så att säga har som en hypotes att en viss procent av mutationerna är positiva och kan föra saken framåt då. Och hur ofta sker mutationer och så. Och så räknade man liksom på det där och matematikerna kom fram till att den här mekanismen räcker inte, det duger inte. Alltså, William Lane Craig brukar citera att jag tror det kom därifrån, men det är ett exempel som illustrerar det här, att skillnaderna mellan en apa och en människa, eller en sån förfäder då, apliknande förfäder och människa, är så stora genetiskt att förändringarna skulle ske så att säga i den fart som man tror de sker och så och utvecklas naturligt, så skulle det ta så lång tid så att vår sol har hunnit slockna ungefär, eller omvandlas till en annan sorts sol som inte ger tillräckligt med värme så att livet dör. Det tar fruktansvärt lång tid, och det var det här matematikerna kom fram till. Det var inte som så att de betvivlade evolutionen, de bara sa att matematiskt sett så funkar inte det här. Evolutionsbiologernas svar på det där var att ja, men då måste ni ha räknat fel. För vi finns ju här. Och det tycker jag är, det blir liksom ett bevis på att de förutsätter vad som ska bevisas. Att man har de här glasögonen så tajt på näsan att man inte ser att man har dem. Om ni förstår vad jag menar. Ni har ju varit med om det, ni har flera som har glasögon där man går omkring och letar efter sina glasögon och sen kommer man på, jag ser ju faktiskt ganska bra här. Ja, men här är de ju. Så Man kanske skulle säga att de inte ens har glasögon, de har linser som är fastätsade. Men om vi inte tar naturalismen för given utan låter bevisen tala för sig själva i möjligaste mån, och då kan man säga att det är omöjligt. Inga bevis kan tala för sig själva. De måste alltid tolkas genom någon lins. Ja, det är sant. Men vetenskapen syftar till att försöka göra det så lite som möjligt. Försöka ta olika linser i beaktande. Försöka se saken från olika håll och se om bevisen kan tala till våra teorier istället för att våra teorier formar bevisen efter sig själva, så att säga. För det är trots allt sånt som händer. Ibland får du ett bevis som verkligen krockar med din teori. Och då är du en ödmjuk forskare, så försöker du, så att säga, anpassa din teori efter sådant. Såvida inte du har annat stöd som du tycker är överväldigande i relation till den inputen då. Men om vi inte tar naturalismen för given, så tycks evolutionsläran vara långt ifrån vetenskapligt bevisad. Och en stor del av debatten är således en vetenskapsfilosofisk debatt om huruvida vetenskapen till sin natur måste vara naturalistisk. Därför att tänk efter, om det nu är så att man har en vetenskapsfilosofi som Dan Larhammar, som sa att ja, vetenskapen är ju ateistisk. Har du den övertygelsen, då är någon form av evolution det enda svaret. Och då spelar det inte så stor roll hur svaga eller starka bevis du har. För du kommer att plocka alla bevis för det som är den enda möjligheten. Alla de bevis som du har kommer du samla på hög och säga, titta vad mycket bevis vi har. För det som ändå måste vara sant. Det är den psykologin jag tror faktiskt har kickat in. Big time, så att säga, i hela kulturen, mer eller mindre. I alla fall i forskarvärlden och ja, i vår kultur. Det finns bara ett vetenskapligt perspektiv som är giltigt. För det är det enda som är vetenskapligt. Så fort du säger att det är någon gud, någon intelligent designer, så har du per definition lämnat vetenskapen. Du får gärna tro det, men kalla det inte för vetenskap. Och sen kan vi då ha diskussioner inom den sfären om vilken som är den bästa gissningen, den bästa teorin och så vidare. Men man kan inte släppa in några kreationister i den diskussionen. För de befinner sig utanför. Ken Ham, som jag respekterar, han är ung jordskreationist. Han säger uttryckligen att mitt perspektiv tar spjärn i Bibeln. Och sen försöker jag vetenskapligt, så att säga, jag använder Bibeln som den vetenskapliga hypotesen. Ja, jag tycker att det ska finnas kristna som gör det. Som bedriver sånt vetenskapligt arbete. Som verkligen har det som en hypotes och försöker bevisa det. Jag tycker det är intressant, jag tycker det är bra. Men som strategi i relation till att nå den personer i den här kulturen som just säger det, som jag just sa. Att tar du en religiös ställning så befinner du dig utanför det vetenskapliga paradigmet. Det här jag upplever att intelligent design tycker jag har en smartare strategi. För då går man in på den här planhalvan som ateisterna har och säger, okej, vetenskapligt talat. Så verkar det sannoliken som att vi har en agentförklaring, att det är en designer. Vi säger inte att det är Gud, och det är därför raelerna har köpt ID. Men det är en intelligens, och det kan vi vetenskapligt påvisa. Och då är man inne på deras planhalva. Och till en början så tyckte de att det var ganska intressant. I början på 90-talet så hade man konferenser med darwinister och ID-förespråkare. Och det var god stämning och man kunde fika och vara snälla och trevliga mot varann. Och det var intressant och så här. Men så småningom fattade darwinisterna att ID-perspektivet kommer undergräva hela deras paradigm. Och då blev det ett annat ljud i skällan. Och då blev kritiken väldigt, väldigt stark. Och så sa man i stort sett att allt som ID-förespråkarna säger är rakt igenom fel. Och när någon säger det, då är det ett bevis på att den personen inte talar sanning. För ingen har rakt igenom fel. Det kan inte ens Hitler hade rakt igenom fel. Han var emot prostitution och han ville få bort arbetslösheten och han ville få motorvägar så folk kunde förflytta sig. Jättebra kille, jättemycket bra. Ja, ni fattar. Ingen har rakt igenom fel. Så när du möter den retoriken, vilket ID-förespråkarna gjorde sen då, någonstans i mitten, slutet på 90-talet. Då är det ett tecken på att någon sorts desperation, tycker jag då, som är igång här. Då har man blivit arg. Då har man insett att, hallå, det här är en trojansk häst. Det är kreationisternas trojanska häst. Nej, den måste ut med alla medel. För det här, de bedriver inte vetenskap. Och nu måste vi avslöja dem. Liksom. Nåväl. Men det ska vi prata om sen. Intelligent design och vad det är. Nu har jag väl säkert dragit över tiden ganska rejält. Lite siss och där. Vad har vi? Vad gör vi nu?
Ja, tack så mycket Mats. Ja, du drog inte alls ut på tiden. Det var jätteintressant och du slutade just i tid.